Vi ska läsa dagens predikotext som är hämtad ur psalm 90, verserna 2-6. Vi läser i Jesu namn. Innan bergen blev till och du skapade jorden och världen, ja, från evighet till evighet är du Gud. Du låter människorna vända åter till stoft. Du säger, vänd åter, ni människors barn. Till tusen år är i dina ögon som den dag som förgick igår. De är som en nattväkt. Du sköljer dem bort, de är som en sömn. Och morgonen liknar de gräset som frodas. Och morgonen grodde och blomstrar, om aftonen vissnade och blev torrt.
Under våren så går vi igenom en serie predikningar. Jag försöker att svara på frågan, vad är Gud? Och det är förstås en fråga där man måste gå fram med stor ödmjukhet, eftersom svaret är ofattbart. Gång på gång så inser vi hur Gud är obegriplig för oss. Vi är så begränsade i vårt förstånd. Hur ska vi någonsin kunna fatta den som är obegränsad? Men det betyder inte att vi inte kan veta någonting om Gud. Det betyder att vi inte kan veta allt. Vi kan veta långt ifrån allt. Och det betyder att vi behöver närma oss den här frågan med stor ödmjukhet. Men Gud har ju sagt någonting om vem han är. Han har uppenbarat någonting om vem han är i Bibeln. Han har talat till oss på ett språk som vi kan förstå. Beskrivit sig själv. Någonting av sitt oändliga väsen har han beskrivit och gjort tydligt för oss. En sammanfattning av vad Bibeln svarar på frågan, vad är Gud, finns i Lilla Westminsterkatekesen. Den fjärde frågan är just, vad är Gud? Och svaret lyder, Gud är en ande, oändlig, evig och oföränderlig. Till sitt varande, vishet, makt, helighet, rättfärdighet, godhet och sannfärdighet. Det är det. Westminsterkatekesen nämner alltså 11 av de Guds attribut. De attribut som Bibeln tillskriver Gud. Och vad vi gör under våren är att vi går igenom vart och ett av de här. Vi tar dem i tur och ordning och så tar vi några till. Jag tänker att den här helheten på något sätt målar en biblisk bild av vad Gud är. För när vi inte låter vår gudsbild ständigt korrigeras mot Bibeln, så kommer vi att göra Gud till vår avbild. Vi kommer hela tiden att göra honom mer och mer så som vi vill att han ska vara, det vill säga mer som oss. Problemet är bara att när vi gör det, när det här får fortgå länge nog, så slutar vi förr eller senare att tillbe den Gud som beskrivs i Bibeln och tillber helt enkelt vår egen spegelbild. Och det här problemet är nästan tydligast i det attribut som vi ska tala om idag, nämligen Guds evighet. Alla som tror på Gud, i alla fall alla som jag har träffat och alla som jag känner till, alla som tror på Gud säger att man tror på att Gud är evig. Men många, definitivt en överväldigande majoritet i Sverige, av alla kristna i Sverige, jag är frestad att säga alla med vissa små undantag, har vuxit upp med allvarliga missuppfattningar av vad det innebär att Gud är evig. Och de här missuppfattningarna skapar i sin tur mängder av andra missuppfattningar av vad Gud är. Och det här påverkar faktiskt hela det kristna livet. Så den predikan jag ska ge dig idag, den är svår. I alla fall om du inte har hört de här tankarna förut. Men den är viktig. Den är mycket viktig. Om vi vill veta vad Gud är, hur Gud är, så gör vi klokt i att lära känna honom. Och vi gör klokt i att tänka noga och omsorgsfullt på vad det innebär att han är evig. Vad innebär det att Gud är evig? Två saker, jag ska säga två saker. För det första innebär det att han är utan början och utan slut. Inte bara i sin allestädes närvaro som vi pratade om för 2 veckor sedan. Utan även sett till dagar och år. Utan början och utan slut. Han är, eller jag ska säga så här. Han är. Och han kommer alltid att vara. Och han har alltid varit. Och för det andra så innebär det att för Gud så finns varken förflutet eller en framtid. Att både det vi kallar för det förflutna och det vi kallar för framtiden är evigt nuvarande för honom. Och jag ska förstås förklara mer ingående vad det här innebär. Och efter jag har förklarat de 2 sakerna så ska vi titta på en nytestamentlig text och se en av alla dessa konsekvenser som det här som Guds evighet innebär för oss. Så vi har alltså 3 punkter. Och de är, för det första, utan början, utan slut. För det andra, hela evigheten är samtidigt. Och för det tredje, vad detta betyder för oss. Punkt nummer 1. Gud är utan början och utan slut. Psalm 90, vers 2. Som vi har hört läsas. Innan bergen blev till och du skapade jorden och världen. Ja, från evighet till evighet är du Gud. Från evighet till evighet. När hebreiskan talar om evighet så är det med en viss svårighet. Evigheten finns inte som en lika självklar tanke i hebreiskan som det gör på grekiska. Och hela den västerländska civilisationen som grekiskan har format. På hebreiska så kan man använda det här evighetsordet. Man kan använda det för att beskriva någonting som är gammalt. Någonting urgammalt. Till exempel en bergskedja. Det är liksom den tidsålder som är längst bort. Men det behöver inte alls hänvisa till en oändlighet som vi känner det ordet. Samtidigt finns det någonting mystiskt över det här hebreiska ordet. Samma rot kan också översättas med hemlighet. Eller det som är fördolt. Så när man säger att Gud är från evighet så skulle man kunna mena helt enkelt att Gud är väldigt gammal. Han är från den tid då allting började. Men här har Mose som har skrivit psalmen, han har ansträngt sig för att krama ut så mycket mening som möjligt ur det här ordet. Han dubblerar ordet och han säger från evighet till evighet. Och kanske kan man bäst förstå det här genom att tänka sig att man först tittar åt det ena hållet, alltså bakåt i tiden. Och man tittar så långt man kan och in i det fördolda, bortom liksom tidens yttersta gräns bakåt. Där det är mörkt, det vi inte vet. Från det fördolda. Och så vänder man sig om och tittar framåt. Så långt fram man kan tänka sig. Tidens yttersta gräns åt andra hållet och över gränsen, in i det fördolda. Från det fördolda till det fördolda är du Gud. Så säger Mose. Och det är ju så nära en grekisk tanke på evighet som vi kan komma. En linje liksom, utan början och utan slut. Är det förvirrande? Vi är ju vana att liksom läsa tiden från vänster, så det rycker i min vänsterhand här. Så du får tänka bakvänt. Gud är före allt annat. Han är i det fördolda. Innan någonting blev till är han. Augustinus säger, kyrkofadern Augustinus, när han reflekterar över sin egen dödlighet så säger han: men ditt liv, Herre, är evigt. I dig dör intet. Ty före tidens begynnelse, före allt som överhuvudtaget kan kallas före, var du till. Du är till. Du är Gud och Herre över allt du skapat. Hos dig vilar den bestående grunden till allt obeständigt. Hos dig flödar den oföränderliga källan till allt föränderligt. Hos dig lever det eviga förnuftet bakom allt timligt och oförnuftigt. Det är vackert, va? Här är det viktigt att vi ser att det finns skillnader mellan den evighet som är Guds väsen och den evighet som vi tillskriver sånt som är skapat. Gud kallas för evigheternas konung. Alltså många evigheter, och han är dess konung. Han är den högste. Och det innebär skillnader mot allt det andra som vi kallar för evigt och oändligt. Vi kan till exempel säga att änglarna är eviga. Det vill säga att de kommer aldrig att dö. Människans själ är evig. Den kommer aldrig att dö. Vi talar om att förbundet som Gud ingått med sitt folk är evigt. Eftersom nåden som flödar ur det här förbundet varar för evigt. Vi talar om att evangeliet är evigt eftersom dess glädjebud genljuder genom hela evigheten. Att Jesu Kristi försoningsverk är evigt eftersom dess verkan aldrig kommer att upphöra. Men allt det här som vi kallar för evigt är inte evigt på samma sätt som Gud är evig. Eftersom allt det här har en begynnelse. Änglarna hade en begynnelse. De är skapade. De har en början, men inget slut. Men den evighet som finns i Gud, som är Gud, har ingen början. Gud är oändlig. Inte bara till evighet, utan också från evighet. Han är den enda i sitt slag. Låt oss fundera lite på det. Vet du vad en Google är för något? Du kan väl nicka om du vet vad en Google är. En vet vad det är. Företaget Google har hämtat sitt namn härifrån. En Google är ett stort tal. Det är långt från det största talet eftersom tallinjen är, så vitt vi förstår, oändlig. Men det är ett stort tal. Det är en etta följt av 100 nollor. Och jag tänkte att vi skulle försöka få en känsla över hur stort det här talet är. 100 nollor, det är inte så svårt att tänka sig. Det kan man ju skriva, det tar ju bara en liten stund. En atom är ju en av de minsta beståndsdelarna vi känner till. Den består av en kärna och sen elektroner som snurrar runt den här kärnan. Om kärnan är en väteatom, är stor som en tennisboll, så innebär det att elektronerna som snurrar runt i ett moln är ungefär borta vid, nu ska vi se här, Bagargården, Krokslätt, Majorna, Kvillebäcken. På 3,5 kilometers radie snurrar de runt den här tennisbollen som är kärnan. En atom är liten. Vi trodde ju länge att det var den minsta av alla beståndsdelar. Men nu talar vi om elementarpartiklar. Elementarpartiklar, det vill säga kvarkar och leptoner. Små grejer som liksom är beståndsdelarna i en liten atom. Om man skulle räkna antalet elementarpartiklar som finns i hela det observerbara universum. Vi pratade ju en del om det för 2 veckor sedan. Om hur stort det observerbara universum är. Om man skulle räkna alla elementarpartiklar, alltså alla små beståndsdelar i alla små atomer. Så skulle man komma upp i ett tal i storleksordningen av en etta och sen 80 nollor. Det vill säga 20 nollor mindre. Eller 100 triljoner gånger mindre än en Google. Okej? Så om vi nu leker med tanken på att Gud har funnits i en Google-år, så har han kunnat tillbringa ett år med varje liten elementarpartikel i hela det observerbara universum. Alltså i varje galax, i varje, ja du vet, i det. Låt oss leka med den tanken. Så är det ändå en otillräcklig tanke. Eftersom en Google-år är en avgränsad tid. Innan denna Google så fanns en evighet. Och efter denna Google så kommer en evighet. Denna Google-år, det är en kafferast för Gud. Det är liksom, det går att reducera. Det är ett andetag. För den omges av evighet. Minns här nu att det är skillnad på evighet och evighet. Det är skillnad på oändlighet och oändlighet. Och vi kan förstå det med ett exempel från matematiken. Det kallas för mängdteori. Är det någon som har läst sånt? Jag har läst mängdteori. Där har vi en. Jag har läst mängdteori i en och en halv vecka. Det var en kristen matematiker i slutet av 1800-talet. En tysk, han hette Georg Cantor. På grund av sina upptäckter inom matematiken så kom han att kallas för ungdomens fördärvare. För han skapade en sån oreda i matematiken. Cantor slog fast att vår vanliga talserie, alltså 1, 2, 3 och så vidare, är en oändlig serie. Den tar aldrig slut. Det går alltid att lägga till ett eller så. Och det här var inte särskilt kontroversiellt. Det var ju allmänt accepterat här i slutet av 1800-talet. Men när Cantor tittade på alla reella tal, alltså alla negativa tal och alla decimaler och allt annat, och liksom la ihop det, så drog han slutsatsen att de reella talen är fler än de vanliga heltalen. Ser du problemet? Heltalen är oändligt många. Hur kan då en annan serie innehålla fler? Men Cantor bevisade alltså matematiskt att det existerar en oändlighet av oändligheter. Faktum är att det mellan varje heltal finns en oändlighet av decimaler. Och för mig så blev det en hjälp när jag begrundar oändligheten i Guds väsen. Det finns olika oändligheter som vi tänker att vi känner till. Tallinjen, en oändlighet. Universums storlek, en annan oändlighet. Men alla dessa mindre oändligheter är liksom delar i en större. Man kan tänka sig att tallinjen, den oändligheten, den är liksom i Guds oändlighet, så är den mellan 0 och 1. Universums storlek, den typen av oändligheten kan vi sätta mellan 1 och 2. Och så fortsätter det. Jag menar nu inte att Gud består av de här oändligheterna. Jag menar att han är över och bortom de här oändligheterna. Alla de här mindre oändligheterna, talserien, universums storlek, det hör till det som är skapat. Och det här leder oss in på den andra punkten. Den säger att för Gud finns det varken förflutet eller framtid. Att både det som vi kallar för det förflutna och det vi kallar för framtiden, det är evigt närvarande för honom. Och den fjärde versen i psalm 90, den lyder så här. 1000 år är i dina ögon som den dag som förgick igår, som en av nattens timmar. Här kan man dra lärdomen att 1000 år för Gud, det är en kort tid, eller det verkar vara en kort tid, eftersom Gud är så gammal. Han har liksom avverkat många årtusingar så här. Men det finns mycket, mycket mer än så att hämta. Nämligen att det som vi uppfattar som 1000 år är som en timma för Gud. Våra 1000 år av skiftningar är ett evigt nu för honom. Allt det vi uppfattar som tid är ett evigt nu för honom. För tid är en del av skapelsen. Tid har med växling att göra. Vi är föränderliga. Vi uppfattar allting temporalt. Hela livet kommer liksom rusande mot oss. En sak i taget. Vi tänker en sak i taget. Vi lever en sekund i taget. Men Gud, han är ju i sig själv existerande. Han är inte beroende av någon. Han är inte en del av skapelsen. Han står över skapelsen. Och i Gud finns ingen växling, läser vi i Bibeln. Så ord som begynnelse eller början, det är liksom ord som har med tid eller som har med orsak att göra. Och det är ord som inte har någonting med Gud att göra. Det går inte att tillämpa dem på Gud. Det bästa vi kan säga om honom är att han är tidlös. Eller att han är evigt nu. Augustinus igen. Han uttrycker det här vackert. Han säger så här. Det är inte i tiden du, Gud, går före tidevarven. Då skulle du inte gå före alla tidevarv. Men Alla de tidevarv som förgått går du före i den upphöjda evighet som alltid är närvarande. Alla de som ska komma står du över, till de ska komma, och när de har kommit har de förgått. Men du är densamme, dina år ska inte ha någon ände. Dina år förgår inte och kommer inte. Våra förgår och kommer för att alla ska komma. Men dina finns alla på en gång. Ty de förblir, de undanträngs inte i sin gång av det kommande. För de förgår inte. Våra kommer däremot att nå sitt fulla tal först när inte längre alla finns. Dina år är en enda dag och din dag är inte den dag som går, utan denna dag. Till din dag viker inte för morgondagen och följer inte på gårdagen. Jag ska fortsätta förklara. En annan gigant, Thomas av Aquino, han uttrycker det mycket mer kärnfullt. Han säger helt enkelt, hela evigheten är samtidigt. Och det innebär, precis som Augustinus säger, att medan du och jag är underställda tidens ständiga växlingar, ett ögonblick i taget, är evig Gud upphöjd över tiden i ett evigt nu. Han är utanför tiden, han är över tiden. Man kan till och med säga att han inrymmer tiden. Att tiden är i Gud, men Gud är inte i tiden. Och jag ska försöka med en illustration här, förklara. Men innan dess så vill jag läsa ytterligare ett citat, om du får med dig någonting av det. Den här gången blir det Anselm av Canterbury, 1000 år sedan. Han säger, du, Gud, existerar överallt och alltid. Du var inte igår och inte heller kommer du att vara imorgon. Utan igår och idag och imorgon är du. Sannerligen, du existerar varken igår eller idag eller imorgon. Utan du är helt och hållet utanför alltid. Ty igår och idag och imorgon är helt och hållet i tiden. Men du är inte i tid och rum, utan allting är i dig. För inget kan inrymma dig, men du inrymmer allt. Här kommer illustrationen. Jag hoppas att den är klargörande. Jag tror att det var C.S. Lewis som gav den. Föreställ dig ett vitt pappersark mellan dig och mig. Det sträcker ut sig oändligt i alla riktningar. Det liksom skär igenom hela planeten och hela universum. Det här pappret, det är Gud. Tänk dig sen att jag tog en penna och drog ett streck på det här pappret. Precis här, ett decimeterlångt streck. Så. Där jag satte ner pennan börjar tiden. Och där jag släpper pennan slutar tiden. Där har vi den. Tiden på pappret. Den är en begränsad sträcka. Den börjar på pappret. Det finns en evighet här. Och den slutar på pappret. Det finns en evighet där. På samma sätt inryms alltså tiden i Gud. Den börjar i Gud och den slutar i Gud. Men Gud påverkas inte av den. Han ser hela på en gång. Det innebär att Gud har inget förflutet. Och han har inte heller någon framtid. Han står överhuvudtaget inte under tidens inflytande. Så när Bibeln säger att Gud är densamme igår och idag och i evighet, så måste vi förstå att det inte är hans igår och idag det handlar om. Utan det är vår igår och idag. Däremot så står det så här i Galaterbrevet 4:4. Men när tiden var fullbordad sände Gud sin son, född av kvinna och ställd under lagen. Det är du. Det är en oerhörd text. Den säger att evig Gud, upphöjd över tiden, inrymmer tiden. När tiden var fullbordad sände evig Gud, evig son, att ta mandom, att bli människa och i sin mänskliga natur underställas tidens villkor. Och det var för ett särskilt syfte, nämligen som vi läser i Hebreerbrevet 2:15. Att befria dem som av fruktan för döden hade levt i slaveri hela sitt liv. Han blev människa för att befria människor. Det var en underbar och det var en suverän händelse i tid och rum. Och samtidigt, hör nu, samtidigt står det i Uppenbarelseboken 13:8 att lammet, det vill säga Jesus Kristus, är slaktat från världens grundläggning. Vad innebär det? Vi såg ju korset. Vi såg ju den här händelsen i tid och rum. Vi såg hur lammet slaktades. Hur kan då lammet vara slaktat från världens grundläggning? För att hela evigheten är samtidigt. När Gud la jordens grund, när han skapade havet och himlen och fåglar och fiskar och träd och berg, när han bestämde blommornas färger och fåglarnas röster, så genomlevde han samtidigt förnedringen, lidandet, korset, uppståndelsen, förhärligandet. Lammet var slaktat från världens grundläggning. Och det här är ju jättesvårt för oss att ta in, eftersom allt vi känner till kommer till oss successivt, en sekund i taget, en sak i taget. Men vi måste nu, vänner, motstå frestelsen att strunta i de här bibeltexterna för att de ställer till oreda i vår skalle. Vi måste motstå frestelsen att göra Gud till vår avbild. Bara för att vi sitter på fredag kväll och inte vet vad som ska hända på lördag kväll, så betyder inte det att Gud är likadan. Vi kan inte ens säga om Gud att han är ungefär som vi, fast lite smartare eller lite mer vetande, så han kan på något sätt räkna ut vad som ska hända på lördag kväll. Också det är att göra Gud till vår avbild. Han vet vad som ska hända på lördag kväll för att han är där också. Han har skrivit hela berättelsen. Det är en oändligt omfattande berättelse. Den rymmer en Google elementarpartiklar. Och i dess klimax så kliver han själv in i berättelsen och för den till fullbordan. Jag skulle så gärna stanna upp och ta frågor nu. Jag skulle så gärna vilja att det här fick sjunka in och liksom ta fäste. Därför att här finns det så mycket missuppfattningar. Att vi tror att Gud är som vi. Eller möjligtvis mer vetande på något sätt. Och att han är underställd tidens villkor så som vi. Men vi måste släppa den tanken, vänner. För han är inte det. Det är att göra honom, stoppa in honom i en liten låda. Och nu kanske någon undrar, hur förhåller sig det här till bönen? Varför ska vi be om hela evigheten är samtidigt? Om det är en berättelse som Gud redan har skrivit? Och då kan jag säga, det finns svar på det. Men de får du inte idag. Du får komma nästa vecka istället. Klockan 5 när jag ska prata om bön. På den här forumsamlingen som Elisabeth nämnde. Så, vad betyder nu allt detta för oss? Det här teoretiska resonemanget, har det någon verklig bäring i vårt liv? Och det vill jag verkligen påstå. Det finns så mycket förstås att säga att jag har svårt att begränsa mig. Men det innebär att allt som Gud är och allt som Gud gör präglas av denna evighet. Och låt mig nu bara räkna upp några saker som Bibeln nämner innan jag ägnar de sista 5 minuterna kanske åt en liten fördjupning. Kanske det mest uppenbara som Bibeln nämner är att Gud ger evigt liv. 1 Johannesbrevet 5:11-12. Detta är vittnesbördet. Gud har skänkt oss evigt liv och det livet är i hans son. Den som har sonen har livet. Den som inte har Guds son har inte livet. Eller Johannes 3:16. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Det eviga livet hänger samman med budskapet om evig frälsning, biblisk tema. Jesaja 45:17. Men Israel blir frälst genom Herren med en evig frälsning. Aldrig i evighet ska ni komma på skam eller behöva blygas, säger Herren. Den eviga frälsningen har att göra med ett evigt förbund och nåd som varar i evighet. Jesaja 54:10. Om en bergen viker bort och höjderna vacklar, så ska min nåd inte vika från dig och mitt fridsförbund inte vackla, säger Herren, din förbarmare. Och när loppet som vi löper är fullbordat och har vi fått löftet om ett evig segerkrans, en härlighetens segerkrans som aldrig vissnar, första Petrus. Vi har fått löftet om ett evigt arv som aldrig kan förstöras eller fläckas, också första Petrus. Och vi får träda in i en evig boning som står beredd åt oss. Lukas 16, Johannes 14. Men vad jag nu vill ägna de sista skälvande minuterna åt i den här predikan är att säga någonting om hur det här Guds evighet ger perspektiv på frågan om lidandet. För alla drabbas vi av lidande. Shakespeare i Macbeth, så säger ädlingen Macduff till den här prinsen Malcolm, vars far just har blivit mördad. Han säger: varje ny morgon ljuder nya änkors klagan, nya föräldralösas gråt och nya sorger slår mot himlens ansikte. Vi vet alla vad det här handlar om. I olika grad förstås, men vi drabbas alla av det. Och det finns några texter där Paulus talar om lidande i relation till det eviga hoppet som vi är kallade till. En av de här texterna är Andra Korinthierbrevet 4. Andra Korinthierbrevet 4, vers 16-18. Jag tror att det kommer på skärmen här. Jag läser: därför tappar vi inte modet. Även om vår yttre människa bryts ner, förnyas vår inre människa dag för dag. Ty vår nöd, som varar ett ögonblick och väger lätt, bereder åt oss på ett oändligt rikt sätt en härlighet som väger tungt och varar i evighet. Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Till det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Så Paulus antyder här, helt djärvt, att det finns en hemlighet som alla människor i världen vill ha. Alla här inne vill ha den. Hemligheten att inte tappa modet trots lidande och svårigheter. Alla drabbas av lidande, som vi sa. Inte minst den som är kristen. För somliga kristna så innebär det ju extra lidande, eftersom man blir förföljd, slagen, hånad för sin tro. Men skillnaden mellan kristna och andra är att en kristne har tillgång till just denna hemlighet som gör att han eller hon inte behöver tappa modet. Vad är då denna hemlighet? Låt oss läsa texten. Paulus börjar med att säga därför. Därför. Så fort vi ser att det står därför i Bibeln, så vet vi att han hänvisar bakåt till någonting han har sagt tidigare. Från vers 7 och framåt så skulle jag kunna ge dig åtminstone 5 anledningar till varför Paulus inte tappar modet. Men jag tror att den viktigaste av de här anledningarna finns i vers 14. Han säger så här: ty vi vet att han som uppväckte Herren Jesus ska uppväcka oss tillsammans med Jesus och låta oss träda fram tillsammans med er. Så Paulus säger att vad som än händer, om hans lidande till och med skulle leda till hans egna död, så vet han att döden inte är slutet. Hör, döden är inte slutet. Han vet inte det som en abstrakt kunskap liksom, som han har hört någon gång. Han vet det. Han lever i det. Han bygger sitt liv på det. Döden är inte bara porten in i en evighet. Förlåt, döden är bara porten in i en evighet av gemenskap med dem han älskar och gemenskap med Gud själv. Han vet att döden inte kan ta ifrån honom någonting. Döden gör honom bara vackrare. Han påminner sig om detta och han lever i detta. Hans inre människa förnyas dag för dag på grund av detta. Mitt i allt det lidande som Paulus utstod. Och jag undrar, vet du detta? Hämtar du kraft i att döden inte är slutet? Att döden bara är början på den verkliga gemenskapen, det verkliga eviga livet? Och sen fortsätter han i vers 17 och säger ty. Det är fint att det finns kvar i Folkbibelns översättning. Ty. Förlåt? Ja, jag vet Lorenz, jag läste det också. Men det står det i 98 års översättning så finns det, inte 2014. Ty, Folkbibeln 98. Den rätta där då. Ty vår nöd som varar ett ögonblick och väger lätt. Hör, vår nöd som varar ett ögonblick och väger lätt bereder åt oss på ett oändligt rikt sätt en härlighet som väger tungt och varar i evighet. Ser du, han ställer upp en knivskarp kontrast här mellan det nuvarande och det eviga. Vi är så små och våra liv är en vindpust och våra lidanden, säger Paulus, varar ett ögonblick och det väger så lätt i förhållande till det stora hela. Och ändå är våra lidanden meningsfulla eftersom de förbereder för oss en härlighet som väger tungt och som varar i evighet. Den evighet som Gud kallar oss in sätter våra nuvarande liv och våra nuvarande lidanden i perspektiv, vänner. I jämförelse med evigheten är väl 70-80 år ingenting. Det varar ett ögonblick och det väger lätt. När Paulus riktar med trons ögon blicken mot det osynliga, som han säger i vers 18, den fördolda evigheten bortom horisonten, då ser han dess tyngd, dess härlighet. När Paulus lever i ljuset av denna härlighet så tappar han inte modet. Hur är det med dig? Tillber du den Gud som regerar i evighet? Som är från evighet till evighet. Är det honom du känner? Ser du hur han, när tiden var fullbordad, föds som människa för att befria dig ur slaveri och befria dig från rädslan för döden? Ser du hur det eviga livet flödar från honom och in i ditt eget? Den som har sonen har livet. Och det här förändrar ju allt. Den som har sonen har uppståndelsen. Den som har uppståndelsen har en härlighet som väger tungt och varar i evighet. Har du detta? Har du detta? Hämtar du daglig kraft ur det? Ser du hur dina lidanden varar ett ögonblick och väger lätt när du tillber den Gud som är evig och som tar dig in i sin eviga boning? Rikta blicken, vänner, mot det osynliga. Jag avslutar med Jesu ord i Matteus 11, 28. Han säger, kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar. För mitt ok är milt och min börda är lätt. Amen. Himmelske Fader, vi talar om ting som är allt för höga för oss att förstå. Vi talar i ord som är bräckliga, på spädbarns joller. Men du är evig. Du är upphöjd. Du är oföränderlig. Och jag tackar dig, du himmelske, för att du har blivit människa. Jag tackar dig för att du inte längre är upphöjd och otillgänglig, utan att du har öppnat vägen i Jesus Kristus. Och jag ber nu att alla de som förtvivlar, alla de som ser hur du är ofattbar och avlägsen, ska kunna se sonen som ger sig själv för att befria oss ur slaveri och rädsla. Kom nu och gör ditt förvandlande och upprättande verk mitt ibland oss. Amen.